Varmt välkomna säger vi till dig som lyssnar på magasinet från Pingstförsamlingen Mullsjö Nyhem som vanligt denna torsdagkväll. Och nu är det ju i slutet av oktober och hösten har verkligen kommit och det är mörkt ute. Ingemar Stenmarker heter jag, Bosse Sandström sitter i kontrollrummet och ikväll hälsar vi Christer Thornberg välkommen.
Tack så mycket.
Christer som är ju välkänt namn, en välkänd person i de här bygderna från ett antal år tillbaka när du jobbar här.
Ja, började arbeta i Pingstförsamlingen i Sandhem 1985 var det väl. En januaridag, det var svinkallt kommer jag ihåg när vi flyttade till Sandhem.
Ja.
Stora snödrivor. Flyttade därifrån 89.
Ja, just det. Så det blev 4 år och det var också under den perioden som närradion drog igång här i radio eller här i Mullsjö och det som blev Radio Mullsjö sedermera. Mm. Har du några minnen från den tiden?
Ja, det var borta i folkhögskolan där, va?
Ja, stämmer bra. Ja.
Man skulle leta sig fram till det där huset och var det nere i källaren eller var det baksidan där någonstans? Ja. Det var lite mörkt kommer jag ihåg.
Ja, det var en suterrängplan där tror jag. Man gick nästan in i garaget där tror jag, ja, i gamla rektorsbostaden.
Jag tror att vi hade något som hette Sandhemskvarten.
Stämmer nog bra, du.
Var det en gång i veckan? Men jag minns inte så jättemycket. Vi lyfte väl fram det som var aktuellt i Sandhem.
Ja, det tror jag ni gjorde absolut.
Något ifrån församlingen och något ifrån bygden där. Ja. Och så var det säkert någon liten kort andaktsdel också.
Ja. Men du, din dialekt där, det antyder kanske inte att du är västgöte från början, va? Eller?
Nej, jag är ju smålänning. Det hörs kanske inte heller.
Nej, inte riktigt faktiskt.
Älmhult.
Jaha, du är kompis med Ikea där då?
Ja, var inte jag för Ikea, jag tror faktiskt.
Ja, just det, det kanske det var.
1948, ja. Pappa och mamma bodde där och jag är ensamt barn så jag har inga syskon. Jag föddes 1948 i Älmhult, Pingstkyrkan, där var pappa pastor.
Jaha, han var pastor, din pappa, ja.
Ja.
Men hur länge bodde du där då?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att vi flyttade till Sörmland 1950, så jag var väl ett par år.
Mm.
Kommer ihåg att pappa hade köpt en sån här Renault, vet du, vad hette de för någonting? Liten Renault och dörrarna gick framåt.
Var det en sån här CV4 eller
något? Så hette det kanske, ja.
Ja, jag är lite osäker.
Ja, det var hans första bil.
Jaha.
Och så hade vi ju ett flyttlass förstås, så det gick ju inte in i den lilla bilen, men jag kommer ihåg att vi åkte en sån upp till Bälinge, ligger utanför Nyköping.
Okay.
Mm. Ja, det vet du inte var det ligger. Tystberga, Bälinge, Studsvik.
Ja, jag känner igen namnen, men jag har inte någon mer bekantskap än så, tror jag.
Du vet, när jag kommer där, jag åker på de här platserna man har bott, åker ju tillbaka dit. Och då var det, på den tiden var det en jättestor backe upp till lokalen. Philadelphia som det hette, ett rött, stort, jättestort hus tyckte jag på den tiden. Och när man är där nu så är det en liten backe, en liten skogsdunge och en liten kyrka.
Ja, i Bälinge? Eller?
I Bälinge.
Ja, ja, ja.
Så allt det som var stort förr, det är inte så stort nu längre.
Nej. För sen hamnar du i Stockholm sen, men då är vi ett antal år senare.
Var ju, pappa och mamma var ju pastorspar i Bälinge i Östervåla och därifrån flyttade vi till Katrineholm. Och där träffade jag Gumbrit. Så ungdomsåren från 12 års ålder och fram till 22, 10 år, så bodde vi i Katrineholm.
Ja, så då var det sörmlänning på riktigt där då?
Då var jag sörmlänning ett tag.
Ja.
Och så gifte vi oss 22 år gammal. 1970, 16 maj. Och flyttade vi till Södertälje. Det var mycket jobb på den här tiden. Man kunde liksom söka arbeten.
Ja.
Och på något vis hade vi en dragning till Södertälje.
Ja.
Gumbit hade släkt där.
Mm.
Så jag började på Saab Scania och Gumbit började på en bank. Och sen byttes våra roller. Så jag började på en bank i Stockholm och hon började på Saab Scania.
Jaha. Ni var verkligen mixade där.
Ja, vi var mixade och sen, det var inte samma avdelningar riktigt. Men sen så föddes våra pojkar där. Så där bodde vi 9 år.
I Stockholm.
Södertälje.
Ni bodde kvar i Södertälje?
Vi bodde kvar i Södertälje.
Ja, ja.
Och jag pendlade till Stockholm.
Ja. Hur kom det sig att det blev bank för dig då?
Jag sökte ganska många jobb på den där tiden. Jag satt ju då på Saab-Scania och krävde fakturor. Det var ganska tråkigt arbete tyckte jag nog. Även om det var viktigt för Saab-Scania att pengarna kom in. Men så jag vet att jag ville komma vidare.
Mm.
Och då sökte jag bankjobb bland annat. Mm. Redovisningsman tror jag det hette.
Mm.
På det som då var Skandinaviska banken.
Jaha.
Gick ihop med Enskilda banken.
Ja, just det.
Så först var det Sergels torg och sen var det ner till förbi Kungsträdgården. Skandinaviska Enskilda banken. Wallenbergs banken.
Ja, just det. Ja, just det. Det var Wallenberg.
Då var jag sen på i några år. Satt och bokförde.
Mm.
Gjorde bokslut för bankerna.
Träffade du någon av Wallenbergarna?
Ja, nej, inte personligen, men jag såg dem ju hela tiden.
Mm.
De gick i korridorerna där.
Mm. Jag funderar på, då var du ju en bit över 20 där och du hade gift dig och ni hade fått barn och dina föräldrar var för pastorspar. När blev du en kristen?
Alltså jag har ingen dag, inget ögonblick. Jag har, som jag brukar säga, jag har böjt mig många gånger och bett Herren om förlåtelse för både det ena och det andra. Det är ju så i livet, det händer saker. Och man känner att man har behov av förbön och omvändelse. Så sådana tillfällen finns det ju. Men inte det här första, jag brukar i så fall räkna den stund när jag kom till pappa och sa att jag vill bli döpt.
Mm.
Och det var på mors dag. Far döpte mig, min egen far, pappa, döpte mig på mors dag 1960, precis innan vi flyttade till Katrineholm.
Då var du 12 år gammal här.
Ja, 11, jag skulle fylla 12 i september.
Ja, just det. Mm.
Och det var Gunnar, hette min kompis, och jag, vi döptes i Philadelphia i Östervåla. Fullsmockat med folk. Och jag kan känna fortfarande, vi stod i våra vita dräkter där framme och kompisarna satt i bänkarna och folket ifrån Östervåla. Det var ju mycket så på den tiden, det var inte så mycket annat som drog utan det var ofta möten och folk kom även utifrån. Och det var väl spännande med dopförrättning, det var inte så jätteofta kanske man hade det på den tiden.
Mm. Men det var inne i kyrkan på den
tiden? Var inne i kyrkan, ja.
Mm. Ja, spännande. Du jobbade på SE-banken då under ett antal år. Sen tror jag då att någonting hände i ditt hjärta och i din vilja och känsla. Det här är inte mitt livsuppdrag riktigt.
Nej, det var ju ungefär så brukar jag säga faktiskt. Det är så svårt att förklara det här med det vi ibland i kyrkans värld säger kallelse, när Gud kallar.
Mm.
Ja, vad menar du med det då, frågar folk.
Ja, precis.
Ja, men alltså det är väl när man känner en maning om förändring i sitt liv. Det finns säkert många ord på detta. Och så att jag hade ju varit väldigt engagerad i kyrkan, sjungit och spelat och inte talat så mycket. Det var mer sång och musik när jag var ung. Blåsorkester och det var mycket orkestrar och körer på den tiden ju. Och det, så jag hade en lust i detta. Det var så roligt tyckte jag. Så jag gick bibelskolan några år, tog ledigt när jag bodde i Södertälje från arbetet då. Och gick på Stockholms, Philadelphias bibelskola. Varje år, i flera år i rad, i oktober månad. Sen fanns det en evangelistkurs i Göteborg, på Järnholmen.
Ja, just det.
Hade de på den tiden, först bibelskolan hade de och sen var det förlängning då 3 veckor på Järnholmen.
Mm.
Så 2 år i rad gick jag på den extra kursen där. Och sen då skulle man ju andra året då så hade vi sagt hemma att nu är jag beredd att sätta det där krysset för ja.
Mm.
Eller ja, man skulle bocka i, kryssa i ett, man var villig att gå ut på fältet som man sa på den tiden.
Ja, just det.
Och då var det Åke Orbeck, hette rektorn. Mm. Då hade han fått ett telefonsamtal ifrån Götene, ifrån pastorn Sven-Göran Oldebring. Som faktiskt hade ungefär samma bakgrund som jag. Han har jobbat på bank och efter några år där i arbetslivet så kände han kallelse och så blev han predikant. Han visste inte om mig. Så det här är ju ett mirakel tycker jag då, att Åke Orbeck fick samtalet från honom och Orbeck tänkte på mig att jag kunde passa in i Götene. Så att när Sven-Göran och jag, vi kände varandra sedan tidigare, att när vi förstod att aha, det är vi två som får jobba ihop, så var det väldigt roligt.
Mm.
Så Götene var jag några år.
Så det var din första pastortjänst?
Ja, det var det.
Och vilket år skriver vi då?
Jag flyttade på Victoriadagen. Min mor hette Victoria och det betyder ju seger, men jag tror inte att hon tyckte det var någon segerdag när vi tog barnbarnen och flyttade. På den tiden, det var ju 30 mil så det är inte så långt egentligen. Men,
vilket år var det?
Det var 79.
79.
I mars 79.
Mm. Precis. Och vad visste du om Götene innan?
Vi hade varit där faktiskt med orkestern från Södertälje vid några tillfällen. Mm. Och det fanns Sven-Göran bland annat som var pastor där då och även någon mer hade utifrån de där orkesterresorna börjat arbeta i Götene. Så det var någon connection där mellan Södertäljes orkestern och Götene. Så att jag visste inte så mycket mer än att jag såg på kartan att det låg vid Kinnekulles fot.
Minns du din första predikan?
Som du hörde? Nej, men jag tyckte det var... Jag är ju, även om inte du tror det, så är jag ganska blyg. Har varit. Sen tränar man kanske upp det här med estradörskapet. Så att jag tyckte det var väldigt märkligt. Och tufft det här att folk tog tid på söndagen och kom och lyssnade på mig när jag talade. Jag kommer ihåg att hur stort jag tyckte att det var.
Mm.
Och hur viktigt det är, jag måste ha något att säga nu.
Mm.
När alla dessa människor sitter här nere och lyssnar. Och det tycker jag fortfarande. Men det är klart att det blir också en vana.
Mm. Det är väl en väldigt fin inställning som du förmedlar. Det tycker jag verkligen.
Ja, jag kände det väldigt allvarsamt.
Mm. Mm.
Så att jag hade mycket förberedelsetid. Det har man ju när man ska predika. Men jag har väl nytta av den tiden.
Mm.
För jag grävde och läste och... Tyckte det var, som sagt, var viktigt att jag fick ett budskap.
Mm.
Men jag kommer inte ihåg min första predikan. Det kan ha varit Filipperbrevet 4:4. Gläd er alltid i Herren. Åter vill jag säga gläd er.
Mm. Bra, spännande. Vi ska fortsätta samtalet med dig, Christer Thornberg, som gästar oss ikväll här på magasinet. Och innan vi tar upp tråden igen så lyssnar vi på några duktiga sångare, barytoner, som sjunger om O store Gud. Klassisk sång i kyrkliga sammanhang, O store Gud. Har du sjungit den, Christer, förresten?
Ja, jag tycker om den och den är ju vanlig fortfarande i våra kyrkor. Den tog ju svängen över Ryssland. Den försvann ju några år, sen dök den upp i Ryssland. Och sen var det en amerikan som fick tag i den och översatte den till engelska. Och då fick Elvis Presley tag i den, har jag hört. Och han tyckte det var så märkt. Han trodde inte att den här sången kunde komma från Sverige. Hur kan en sån stor sång komma ifrån ett så litet land, sa han. Så han fick ju guldskiva, eller vad det kallas, tre gånger där borta i USA av den här sången.
How great thou art.
Som Carl Boberg har skrivit.
Ja, just det. Fantastiskt. Vi pratar om ditt liv här, Christer, och din pastorala tjänst och din familj har vi berört här och din uppväxt och så vidare. Du hamnar i Sandhem, här berättar du inledningsvis, och ditt pastorsuppdrag har fört dig till lite olika platser. Jag skulle vilja flytta mig framåt en hel del i tiden. Du berättade innan att du föddes 1948, så får var en som vill räkna ut din ålder idag då. Men för 10 år sedan ungefär så hände någonting som påtagligt påverkade ditt liv och din situation. Berätta lite vad som hände?
Ja, det, vi hade nyss flyttat till Jönköping då. Jag kom ifrån 15 år i Skövde och fick en fråga ifrån Jönköping Pingst om att bli omsorgspastor i församlingen. Gick in med liv och lust och hade mycket idéer vad jag skulle vilja göra. Och jag jobbade 2 månader. Sen blev jag förkyld. Och vi trodde att det var utvecklades till en lunginflammation. Så jag fick ju antibiotika och vi trodde att det skulle gå över. Satt hemma och hostade nätterna igenom. Jag sa till min fru att om jag bara kunde få sova en kvart. Så tufft var det alltså de där dagarna och nätterna. Det var precis för 10 år sedan, den oktober, 15-16 oktober någonting, så åkte vi in till sjukhuset. Och där visade det sig att det var en legionella bakterie. Och det är en predikan bara det, att en liten, unik, elakartad bakterie hamnade i mina lungor och höll på att ta livet av mig. Så ibland är det inte stora grejer ibland, utan livet är skört. Så då hamnade jag ju så småningom i England. Jag behövde en ECMO-behandling där blodet pumpar genom en apparat på golvet, stod den. Och jag var trackad och allt vad det heter på läkarspråk. Och det var slangar som gick genom min kropp. Och det är också en predikan, tycker jag, där blodet behövde rening utifrån den här apparaten. Hjärt- och lungmaskin är ju ECMO-maskin.
Och den syresätts då blodet utanför?
Det syresätts utanför kroppen, ja. Och ja, det finns några sådana apparater i Sverige, men det var fullt överallt. Så att jag flögs med Hercules och ett ECMO-team. Ett ECMO-team kom från Stockholm till Ryhov, Jönköping. Och så kom det ett Hercules-plan ifrån Sotenäs, tror jag. Det är väl där de står i vanliga fall. Och så var det en stor ambulans från Linköping. Det här har man ju i princip berättat för mig. Jag är inte så medveten om det här, men jag tycker de här detaljerna är lite intressanta. Och hela det här ekipaget flögs då iväg i en Hercules-maskin till Leicester i England. Gumbit, min fru, var med och en av mina pojkar. Och så småningom så byttes grabbarna av. Så att den andra pojken var med. Gumbit satt vid min sida hela tiden. Jag var 2 svängar på det här sättet. Jag kom hem mitt i och man trodde att det var lite bättre. Men sen blev jag sämre snabbt igen. Värdena gick åt fel håll. Sen framåt adventstid 2011. Så då var det så nära, säger doktorn, att jag höll på att dö där. Alltså. Men då vände plötsligt värdena. Gick åt rätt håll. Så jag kom hem första eller andra advent 2011. Då hade jag legat där i ett par månader.
Ja, och helt nedsövd utan att ha några som helst minnen från de här.
Nej, jag har inte så mycket minnen. Jag kan berätta för dig många drömmar. Det kan vi ta en annan gång. De kommer jag ihåg. Det är rätt märkligt det här. Inte så mörka drömmar, utan det var rätt mycket glädje och kraft i de här. Det var vatten och fester och flyga, var uppe i luften och flyga. Alltså väldigt konstiga drömmar. Men inte så mörkt, utan mer att det var action i mina drömmar. Och naturligtvis var jag nedsövd då, så att drömmarna kommer väl i det tillståndet.
Ja, så är det säkert. Och det var flera månader och sen så följde en lång, lång rehabilitering när du väl så småningom kom till Sverige och fick...
Ja, hela 2012 var ju ett rehabiliteringsår. Jag hade ju en tjänst som väntade på mig i Jönköping Pingst. Och det var ju en dragningskraft i detta att ha ett arbete att se fram emot. Så jag tror att det hjälpte mig i rehabiliteringen. Jag vet när jag gick, jag slog vad med en sköterska om det här. Du vet, jag kunde inte gå. Jag visste inte om jag skulle kunna äta på grund av track och andra saker. Så jag fick börja om. Det kändes som att man var ett barn på nytt. Och skulle börja äta, gå, cykla. Kan jag köra bil? Kan jag göra det och det? Kan jag bada? Ja, så allt det där fick jag liksom börja om med. Och första gången jag gick runt Munksjön, för jag slog vad med en sköterska om ett visst datum, och jag slog det datumet med en hel månad.
Mm.
Då satt jag på 11 ställen. Stenar och fönster, nischer och ja, bänkar. Så det är märkligt hur musklerna rinner av oss fort.
Och då var du en vältränad person innan. Du höll på med en hel del motionsaktiviteter och lite motionslöpning och sådär väl?
Ja, det är som väl var.
Som väl
det
var.
Började faktiskt i Sandhem.
Mm.
Där började jag vid 38 års ålder, tror jag det var. Började springa, använda skogen som mitt löpredskap.
Mm. Mm.
Och sen dess sprang jag då, och det har ju hjälpt mig.
Ett viktigt minne för dig, tror jag, en viktig milstolpe under din rehabilitering här, som då pågick under mer än ett år, eller egentligen längre än så. Det var en majdag 2013.
Ja.
I Göteborg.
Ja, vi hade gått i Jönköping då, dagarna innan gubbet, min fru och jag. Och vi sa, kan vi inte ta en promenad i Göteborg imorgon? Ett par mil. För jag var anmäld året innan till Göteborgsvarvet. Men det kunde man skjuta fram. Så jag hade en anmälning som låg där. Eller en tillstånd att springa i Göteborgsvarvet. Så att vi stack ner dit och så småsprang jag vissa sträckor. Och gick det mesta. Klarade mig igenom. Så för mig personligen så blev det någon slags punkt för den här sjukdomen. Sen har jag tänkt på det här många gånger. Men du vet, man blir lite trött på att prata om sjukdomar. Och liksom leva i den känslan. Man vill vidare.
Ja.
Så det har blivit en hjälp för mig.
Och du återvände till din tjänst som omsorgspastor i Pingstkyrkan.
Ja.
Mm.
Jag jobbade 4 år där då, mellan 2011 och 2015.
Mm. Ditt engagemang för andra människor i omsorg har sträckt sig mer än till bara Jönköpingsbor.
Ja, om du tänker på de utsatta EU-medborgarna så har jag jobbat med dem sedan 2014.
Mm.
Eller jobbat och jobbat. Umgåtts rätt mycket i Jönköpingstrakten. Människor som kommer från Rumänien, Bulgarien. De sitter och tigger eller söker andra arbeten i vårt område. Det här är ju en moment 22-situation egentligen, för att ingenting är riktigt bra med det här. Vi vill ju att de ska vara hemma hos sina familjer och sina barn och arbeta hemma.
Mm.
De tillhör en minoritet i Europa, den mest utsatta, romerna. Så att de har inte det skyddet och den möjligheten riktigt på hemmaplan. Utan då kommer de ju ut i Europa och söker sig arbeten och tigger och så vidare. Då har vi sagt i Jönköping, jag fick uppdraget att vara samordnare i ekumeniken, Jönköpings kristna samarbetsråd, att samordna ett arbete med dusch och frukost och lite temasamlingar och även härberge på vintertid. Men att arbeta för den stora förändringen på hemmaplan. Så vi har haft kontakterna även med genom biståndsorganisationer i deras hemländer. Det har varit en nyttig resa, en bra resa.
Mm. Mm.
Även om man inte önskar någon ska sitta vid sina fötter och tigga.
Nej, men så är det ju. Verkligen. Mm. Det är ju det här gångna dryga året, 1,5 år som har gått, som vi har haft pandemin, som alla är medvetna om, så har du inte varit overksam. Du har plockat fram dina gåvor när det gäller att jobba med ord och dela tankar i skrift och i viss mån ton också. Vi sitter i studion här ikväll vid magasinet, och här har jag en bok som jag håller i handen där det står författare Christer Thornberg överst, och sen en rubrik i boken: Från paradis till paradis, vår levnadsvandring går. Och så är det en vacker bild från Vättern där. Berätta om ditt bokprojekt, Christer.
Jag har ju skrivit genom åren en hel del artiklar och små betraktelser och andakter. Inte så mycket dikt egentligen, utan det tog fart i samband med pandemin. Det var inte så att jag satt och funderade på vad ska jag göra nu, utan på något vis så dampte ner någon känsla i mig Jag tror jag började fila på några ord så där, och så kom det fram en dikt. Det var nog rubriken här som jag började med, tror jag, Från paradis till paradis. En predikan som jag haft tidigare som jag arbetade fram, och så blev det en dikt av det. Och så hakade upp mig, men jag satt och tänkte ofta på de här orden som man hör Anders Tegnell och company. Håll i, håll ut, håll avstånd, håll händerna under kranen, håll er flytande typ, och håll inte om och sådär, va. Så jag började leka med de här orden, och så skrev jag då en dikt som heter I ett kärlekshav, utifrån, ja. Får jag läsa den?
Absolut. En fantastisk bok kan jag säga när du letar i din skrift här, eller din bok, inbunden bok som är vackert inbunden med, som sagt, vackra bilder och en fin presentation av Christer Thornberg här. Då lyssnar vi till dig, Christer.
Det var där det började någonstans, och så växte det här med, så jag la ut en dikt varje månad. Jag känner att det är en gåva från Gud själv till mitt hjärta. Det är liksom inte så mycket jag har konstruerat, utan det har vuxit fram. I ett kärlekshav. I den mörka dalen vill jag hålla ut. I det djupa kvalen ber att smärtan snart är slut. I den svåra tiden vill jag hålla i. En tro som ger mig friden, den jag tryggt kan vila i. I din trygga famn jag vilar, i en sargad värld jag tvivlar. Vill ändå på dig tro, vet hos dig får jag bo. I en stilla avskildhet vill jag hålla av, det kära i sin utsatthet, nås i ett kärlekshav. När vi slutligt väntat vill jag hålla om, alla dem jag längtat, i en framtid famna om. Det är det jag brukar kalla coronadikten. Men jag tycker den passar bra i liv som upplever smärta och avskildhet, ensamhet. Mm. När man tar den till
sig. Den är väldigt högsta grad tillämpbar och användbar i väldigt många sammanhang.
Sen så var det ju så här att jag kände att de här är ju lite sångbara. Så den där har jag skrivit noter till själv som jag läste nu. Och Paradissången med flera skickade jag till gamla vänner i Skövde, Bengt och Nomi Eriksson, som är duktiga med sång och musik, har skrivit mycket själva. Bengt har skrivit den kända Fader vår, som vi brukar sjunga, bland annat. Och tänkte, de kan väl få fundera lite på det här. Och det fick ganska snabbt svar. Och jag fick en insjungning ganska direkt på Paradissången, som vi kallar den. Och sen rullade det på, så att jag skickade flera stycken till dem och fick tillbaka. Så en 5 sånger är det väl i den här boken har tonsats, även körsats. 4 stämmor av Bengt och Nomi Eriksson.
Och med det programmet som det innebär, både med texterna här och tonsättningarna, åker ni runt och berättar om den här boken och innehållet och... Ja. Ger möjlighet till också för besökare att köpa ett exemplar.
Man kan köpa både bok och man kan även köpa Bengts noter. Mm. Vi ska vara i Mullsjö, får man göra reklam?
Absolut, då? Inga problem.
17 november ska vi vara med på, ska vi se, Träff för alla.
Allträff kanske. Eller träff,
Pingstkyrkan, ja. 17 november. Så då ska vi ha ett program, då är Bengt med och Nomi, och så har man en körgrupp som sjunger sångerna. Och så berättar min fru och jag om bokens innehåll.
Det låter ju väldigt spännande. Behöver man anmäla sig till besöket?
Nej, då är alla välkomna. Det är en stor kyrka, Pingstkyrkan, så att det finns plats.
Ja, det tror jag. Det kanske blir helt överfullt, vem vet.
Ja, det är bra att du har tro.
Men du, den här, för att vara ännu lite mer seriös, kan man säga att den här, jag har inte riktigt kommit igenom den än, det borde jag gjort. Jag fick ett exemplar av dig för någon månad sedan som jag blev väldigt glad över. Och det jag tycker är så trevligt med en sån här bok är ju att den innehåller så många ja, sidor, men jag menar inte bara i bokstavligt menat utan också lite mer i billigt sätt. För här är det då både mera tydlig poesi där, men också ganska mycket lekar med ord på lite humoristiskt sätt tycker jag. Och sen finns också den här berättelsen med som du delar här nyss om din allvarliga sjukdom då för 10 år sedan. Och så finns det lite olika applikationer från naturen, från olika platser du besökt och som har inspirerat dig. Personer som du återberättar, ni gjorde någon fjällvandring här för en massa år sedan och jag tror att en av dem som du berättar om där åtminstone är väl bosatt här i trakten tror jag.
Ja, det stämmer, du har luskat reda på det. Ja. Ja, det var, han var begravningsentreprenör och vi kallade honom för döden, dramatiskt. Och så hade vi en polis med honom, kallade vi för lagen. Och jag var ju pastor så jag fick heta nåden. Så att det var en rolig trip. Men det var också där, så där nära döden upplevelse, det låter ju märkligt. Men en morgon vaknade vi, då hade vi tittat ut och så skulle vi äta frukost. Och vi hade lagt grejerna utanför, men den var uppäten redan. Om det var en björn eller om det var något annat djur, det vet jag inte riktigt. Men då funderade vi på, vad skönt att inte själva bli björnfrukost. Och en annan gång, i fjällen kan ju vädret skifta så snabbt. Mm, mm. Så det kom ett våldsamt svart moln och snö och blåst i ansiktet på oss, så att vi höll inte på att få ner tältet.
Oj då. Mm.
Till slut fick vi det och kröp in där och då kände vi att det är nära mellan liv och död ibland.
Mm.
Så det finns lite sådana berättelser. Det här är ju en diktbok, det är en finns betraktelser och anekdoter i den här boken. Mm. Och de här sångerna som är tonsatta.
Ja. Och även många fina vackra bilder dessutom.
Just det, vi har ju gått mycket, hustrun och jag, det har ju många gjort, det här panion. Men vi har ju upptäckt Sverige på ett nytt sätt. Och då finns det lite bilder ifrån Jönköpingstrakten, ifrån Kinnekulle och så vidare.
Du, om den person som nu sitter och lyssnar till dig, jag tänker att den här boken, och jag har inte möjlighet att vara med i kyrkan här den 17 november. Hur kan man köpa en av dina böcker?
Ja, man kan gå in på förlaget Semnos. Och så finns det en sökruta när man går in på såna här hemsidor. Och där kan man skriva paradis, så kommer man till den här boken.
Mm.
Kan man söka, eller beställa den från Semnos. Sen kan man gå in på Nya Musik, som jag tror har boken kvar. Jag hade några exemplar häromdagen. Nya Musik i Jönköping.
Mm.
Eller också kan man ringa till mig så ska jag ordna detta.
Mm. Det finns några vägar in i alla fall. Och den är inte slutsåld än riktigt.
Nej, det finns några kvar.
Mm. Du, innan vi avrundar här ikväll, det har varit fantastiskt trevligt att du ville komma hit och berätta en del om ditt liv. Vi skulle kunna fylla hur många program som helst, men det kanske vi inte ska göra just nu i alla fall. Men jag skulle vilja, innan vi lyssnar på lite musik och avrundar, att du läser en av de dikter som jag uppskattar oerhört mycket när jag läste här innan. Och det var ju apropå lite grann vi pratade här innan om både det ena och det andra som tillhör livet, minsann. Varsågod, Christer.
Är det den stora gåvan du menar?
Det är precis den jag menar.
Den är rätt kortfattad. Men
den är innehållsrik, ska jag säga.
Innehållsrik, tack. Den stora gåvan. Föräldrar föder det. Jag är det. Ungdomen utvecklar det. Jag växer i det. Familjen är det. Jag delar det. Mognaden följer det. Jag visar det. Prövningen ingår i det. Jag inser det. Glädjen berikar det. Jag stärks i det. Alla dessa dagar är det. Jag fyller det. Gud gav sitt för det. Jag vilar i det. Livet.
En fantastisk beskrivning av livets alla sidor. Tack, Christer Thornberg, för din medverkan här ikväll i magasinet.
Tack så mycket.
Och vi ska alldeles strax avrunda. Vi tackar för ikväll Pingstförsamlingen Mullsjö Nyhem och magasinet Bosse Sandström i kontrollrummet och jag själv Ingmar Stenmarker. Och vi avrundar med att då ska glädjen bryta fram med Fred och Gunnel Sjöberg.
Vi har förväntningar till det som väntar oss en dag.